Varmt välkomna till Bubblication the Pod. Det är jag som är Kristin.
Och Ida-Sofia här, och varje fredag så djupdyker vi i ett ämne så att du ska ha lite roliga stories och berätta helgen till dina vänner. Vi har den här veckan valt någonting som trendar på TikTok rätt rejält. Ni har säkert sett där. Hur många gånger tänker du på romarriket?
Ja,
det är ju då kvinnor som frågar
sina män.
Ja, eller bröder eller pappor. Bröder.
Ja, precis. Hur ofta de tänker på romarriket, och det är ju förvånansvärt ofta. Det börjar med oftast att de säger inte alls. Ofta jag tänker på romarriket, sen så visar det sig att det är antingen varje dag eller en gång i veckan eller varannan vecka.
Ja. Jag har ju inte varit sämre, utan jag har ju frågat min gubbe, så att låt oss lyssna på hur det kan börja.
Mm.
Jag ber om ursäkt innan för den riktigt dåliga ljudkvaliteten och banket. Min treåring sitter och bankar på sina leksaker, men det här ger en god bild av TikTok-trenden i alla fall. Varsågoda.
Jag har en så viktig fråga. Hur många gånger, hur ofta tänker du på romarriket?
Ja, jag bara tänker på romarriket nu för att det trendar.
Jaha.
De håller på. Det är en superjobbig grej. Det är inte så många, det är bullshit. Det är inte så många
du tänker inte på romarriket?
Alltså, bara inte så ofta.
Hur ofta?
Hur ofta? Bara några veckor kanske.
Vad tänker du då?
Nu tänker man på det mer för att det är det här blajet, att alla tänker på romarriket, så mycket tror att det är blaj.
Det är någon så här, tänker bara på vecka då?
Ja, de var ju ganska coola romarna. De var feta. Caesar, han var en jäkla chef alltså. Och så var de duktiga på att bygga vägar och ingenjörskonst och duktiga administratörer. Tog över hela Medelhavet, var som en insjö. Typ. Det är ganska häftigt. Och så gick det åt pipan.
Men, och det här tänker du på varannan vecka då?
Inte allt. Men kanske... Ja, kanske. det är fånigt det här. För övrigt. Det är fåneri.
Det är väldigt talande tycker jag. Det roliga är ju att han börjar med att säga att han inte tänker på det ofta. Och sen så varannan vecka är väl rätt ofta ändå.
Ja, jag tycker det. Mm. Men jag känner ju också att jag tänker på romarriket ganska ofta.
Uh-huh.
Ser inte du det? De gjorde ju helt fantastiska saker.
Ja, men de gjorde ju det, verkligen. Ska vi kanske bara hoppa in i vår faktaruta? Direkt?
Ja,
let's do it. Vi lägger grunden lite för
vårt romarriket. Den är ju väldigt, it's a basic bitch, men nu kör vi.
Ja, nu kör vi.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Romarriket är en av de mest framstående civilisationerna i historien. Därför också många tittar tillbaka på det och tänker mycket på det. Varaktigheten var från 30-talet före Kristus till 476 efter Kristus. Och utbredningen var från brittiska öarna till Nordafrika och Mellanöstern med cirka 65 miljoner invånare när det var som störst. Och som vi nämnde innan så gav ju romarriket oss många lagar, arkitektur och konst och väldigt mycket mer.
Mm. Jag blir ju lite imponerad av min man att han bara kan slänga ur sig att så här, de gjorde Medelhavet till en insjö. Det tycker jag ändå så här, Ja, men han tänker nog en del
på det. Men han är ju väldigt allmänbildad också, din kära man.
Ja, men jag börjar faktiskt mäta mig med honom nu här sen vi startade publication. Jag lär mig så jävla mycket, det är sjukt
otroligt
kul.
Otroligt mycket man lär sig.
Ja, och vi delar ju allt mer.
Ja, så. Precis.
In på publication.com. Enligt legenden så grundades ju Rom av tvillingbröderna Romulus och Remus. De har man ju hört talas om och läst om i skolan en hel del. De var söner till krigarguden Mars och prästinnan Rea Silvia. Och jag tycker redan här så kan man ju få en försmak av Roms krigiska kultur och hur mycket allting kretsade kring erövring och våld och blod och allting sånt. Men efter att ha blivit övergivna vid födseln, uppfödd av en vargina, så beslutade sig de här två tvillingarna att få bygga en stad vid Tiberns floder. Men efter en tvist mellan bröderna så dödade Romulus Remus och blev den första kungen av Rom. Så att det börjar ju rätt gory där.
Och som du var inne på, Ida Sofia, det här med att vi romantiserar romarriket lite, men vi ska ju faktiskt lägga kortet på bordet och säga att de var ju extremt
våldsbenägna.
Och det finns ju en anledning till att det blev så stort romarriket, för de hade ju rätt krassa metoder när de tog över områden.
Ja, men, det kan man säga.
Ja, precis. Men jag tror också att de var smarta kring det, för om vi bortser då från hur liksom våldsbenägna de var, så var de också smarta kring när de väl hade tagit över ett område, så prackade de inte på kanske sina gudar eller sin religion på ett sätt som blev skapade oro eller ännu mer konflikter, utan man tillsatte en ämbetsman, och när den här ämbetsmannen, den fick också då såklart en grupp omkring sig som såg till att man skulle då hålla de här lagarna, och man skulle i alla fall erkänna kejsaren som den enda guden. Men sen kunde man ha sina egna husgudar, så att säga, som man trodde på.
Ja, och det är ju spännande, för de var ju polyteistiska och de dyrkade massa gudar och godinnor, och det är ju också en anledning till att de var så otroligt stora och det var så många regioner. Och de byggde massa olika tempel och höll festivaler och allt sånt där. Och de hade ju verkligen en gud för nästan allting. De hade ju, Mars var ju krigets gud, och Venus, the god of love. Och sen för havet så har man ju Neptunus. Lite intressant är att när romarna började höra talas om kristendomen, så trodde man att de var kannibaler, eftersom de ju drack Kristi blod och åt Kristi kropp. Och det kan man ju fatta. Och det var lite intressant. Sen också var det ju såklart massa olika språk i den här stora regionen, som vi nämnde ju fakta, utan latin var det officiella språket, men grekiskan var det som var hett i överklassen, för att även om romarna inspirerades väldigt, väldigt mycket av grekerna, så att tala grekiska, det var fint i kanten. Men sen hade man ju då massa olika språk, som sagt, och gudar och allting. Och det var ju en jättekrigisk kultur, men det som är intressant var att de här härförarna var ju inte ut och krigade själv, utan de var egentligen managers, kan man säga. Alltså, så här, lite som vi ser idag på överbefälhavare. Det är inte så att de står först i ranken med
i fronten,
utan de skickade ut soldaterna och var strateger. Men skulle det gå dåligt i ett krig, så var det så att då fick man ju, om man inte blev dödad av fienden, så var det brukligt att man tog livet av sig. För att
Och livet för gemene man då? Medelåldern var ju cirka 25 år. Det var ju på grund av också död i barnsäng, såklart. Men så har vi också våra gladiatorer som kanske
strök med. Dels så var det ju en massa kvinnor som dog i barnsäng, men sen hade de ju också ganska makabert bruk, som var att om bebisar var missbildade, främst kvinnor, så satte man ju dem helt sonika utanför stadsmuren för att dö. Var det ett icke-missbildat barn, eller någon som man trodde kanske skulle ha en chans att överleva, så fanns det utsatta områden i staden där man kunde lämna sina oönskade barn. Och oftast då så skickade man med dem en liten amulett eller ett klädesplagg eller någonting, med förhoppningen av att någon skulle ta sig an dem och att man skulle kunna återförenas senare. Så att egentligen dåtidens babyboxes, det har de ju infört i England, att man kan lämna barn i.
Jag tycker det är helt otroligt att det finns. Det är jättebra att det finns, men det hade känts tryggare att lämna till en person. Eller i alla fall liksom så här, går in i en kyrka eller på ett sjukhus.
Mm, då ska, varit, ja, men då måste du identifiera sig, ja, då är skammen.
Nej.
Så att man la bara ut de här barnen på. Mm. Och sen var det väl mycket, många slavhandlare som tog barn. Och,
ja,
och vissa av dem växte upp och blev gladiatorer, som man väl också kan säga bidrog till
att dra ner medelåldern.
Livslängd, jädrar alltså. De gick ju speciella skolor och blev tränade. Och
precis.
Ansågs ju också vara superkändisar.
Ja, gud. Var man riktigt duktig så blev man ju väl behandlad, ska man väl inte uttrycka det kanske som. Men man blev ju en kändis, kan man säga. Det finns ju den mest kända slaven, Flamma. Han vann 21 av sina 34 matcher.
Och, men vänta lite, han dog alltså inte på de här. Det var inte alltid till döden då, antar jag.
Men om han dödade sin motståndare.
Ja, i 21 av 34 matcher, vad hände med de andra 13 matcherna? Han kanske bara blir skadad då. Spännande.
Mycket intressant. Jag har faktiskt inte reflekterat över det.
Nej.
Men nej, det är ju troligtvis inte då till...
Inte alltid varit till döden, men det var ju otroligt. Men vad hände med honom då?
Ja, nej, men han blev faktiskt erbjuden. För att han var så duktig så blev han erbjuden sin frihet. Men tackade nej.
Han gillade sin status.
Han gillade sin status och troligtvis varit gladiator hela sitt liv. Kan inte så mycket annat.
Nej, och det var ju sjuka skådespel. Alltså, om man bara tänker på Colosseum, där har man ju, när man har tittat på funktionen av Colosseum, de kunde ju översvämma Colosseum med vatten. Mm. Och de illustrerade sjöslag och hade ju skepp och liksom tigrar. Ja, det är verkligen... Så det kunde man
det
ju
var
titta
påkostat
på.
Och det var stor show.
Och dekadent. Och makabre. Och inte bara då de här stackars gladiatorerna som strök med. Man trodde att gladiatorer hade magiska krafter.
Mm.
Eller läkande krafter, ska vi väl säga.
Deras blod.
Ja, det kunde bland annat, det tog man tillvara på, för man trodde att det kunde bota epilepsi och alla andra, infertilitet, massa olika sjukdomar. Och även var det jättehälsosamt och bra att äta gladiatorernas lever då. Och det vet vi med oss sen tidigare, att det är jättenäringsrikt och det mest värdefulla egentligen på ett djur då, eller i det här,
i det här fallet. Du promotar dock inte att äta
människor. Nej, gör nej. Inte det.
Gör ingen Jeffrey Dahmer här.
Nej. Jaha, okej, det var så man blev underhållen. Vad gjorde man när man skulle relaxa? Då har vi ju de här fantastiska badhusen. Och de började ju faktiskt som någonting väldigt bra för de fattiga i romarrikets begynnelse. Mm. Så, och romarriket went strong för 1000 år. Alltså det är en lång rain egentligen. Mm. Och de fattiga då fick gå till badhusen, och de byggdes enkom för de här, för de rika hade ju faktiskt badhus hemma, så de behövde ju inte gå dit. Sen i slutet mot romarriket, då blev det eliten som mest gick dit och tvagade sig. Men det var ju inte bara badhus att man gick och så här. Det fanns ju, de var ju uppbyggda i massa olika rum av marmor som hade olika temperaturer, eller termae kallas de här olika rummen. Och sen fanns det separata avdelningar för män och kvinnor.
Och man hade ju även lite aktivitetsrum som man kunde...
Bibliotek, precis. Träningsrum och trädgårdar för avkoppling. Mm. Och det är intressant med de här träningsrummen, för de hade ju faktiskt... De tränade med liksom träningsmaskiner och vikter, så som vi känner till dem idag.
Ett gym helt enkelt.
Ja, ett riktigt gym. Mm. Och de var ju otroligt fåfänga också. De höll på med sjukt mycket, alltså beauty treatments.
Mm.
Dels så har man ju i gravar hittat massa tandproteser, för det var väldigt viktigt att ha en så här fin
tandrad.
Tandrad.
Mm.
Oh my god, instick. Jag har börjat läsa en bok precis som är så fantastisk, som heter Breathe. The Lost Art of Breathing av James Nestor.
Mm.
Alltså, visste du att människor är de enda som har biologiskt snea tänder? Alltså alla andra djur, tittar du på dem så har de ju perfekta tandrader för att de behöver ett bra bett. Alltså att vi har börjat andas fel har tydligen med det här att göra. Det är typ ett helt eget poddavsnitt om det här med andning.
Och det här med andning också, att det kan förändra ansiktsformen, har jag ju förstått det.
Och kan boosta immunförsvaret och allting sånt där. Men i alla fall, det var väldigt viktigt att ha en rad med pearly whites.
Yes.
Så dels gjorde man pasta av nedmalda snäckskal och sånt där, och borstade på tänderna för att få en finare tandrad. Och sen gjorde man proteser av ben och horn och allt möjligt. På tal om att utvinna saker ur snäckor också, så fick man ju fram ett lila färgpigment av de här snäckorna. Och den var så, det var så exklusivt och svårt att få fram. Så att det var bara för kejsaren och den nobla, eller vad heter det, överklassen som fick ha då det här. Och gick man då runt i lila om man inte var kejsare.
Nu pratar du kläder alltså då?
Ja, kläder, ja, inte tänd.
Nej.
Då blev det, var ganska hårda straff på det, för man var väldigt, man höll jävligt hårt på det här med samhällsklasser.
Mm, verkligen.
Och vad gjorde man mer? Det var ju trendigt med unibrows bland annat, och målade man på med kol. Sen kvinnorna hade ju riktigt så här avancerade beautyrutiner, man gjorde masker med, alltså de innehöll så äckliga grejer. Fårsvett, livmoder, svavel, exkrementer och urin.
Oj.
Och galla och ostronskal, så att man kan ju fatta att det här också då stank i jävla massa.
Ja, då behöver man ju verkligen vaska av sig efter det, en sån behandling.
Jo, men dels det, men de gjorde också smink av den här skiten, så att de hade, och de använde inte tvål konstigt nog.
Nej.
Utan man använde ofta eterisk olja och parfym, så man gnuggade då in huden med oljorna och sen så tog man skrapor och skrapade bort smutsen. Och man kan ju fatta att man behöver de här parfymerade oljorna eftersom det stank så jävla illa, de här grejerna de höll på med.
Ja, precis. Men man får väl ändå hoppas att det inte stank precis lika illa som när man jämför så här, ja, men, vikingarna eller något sånt. Det var ändå uppskattat att de använde cirka 1350 liter per invånare vatten varje dag.
Ja, och de hade utvecklade avloppssystem och akvedukter och sådär.
Exakt. Och det som är intressant också är ju att vi pratar om de här badhusen, och man kanske ser framför sig att det var lite kallt och man bara skulle vaska av sig, men det var ju troligtvis en härlig upplevelse att vara där, för de var ju väldigt tidiga också med de här värmesystemen under golven i badhusen, så att man dels gick man på varmt golv, men det var ju också så man värmde upp vattnet i bassängen. Vi behöver inte gå in på tekniken runt det, men det fanns ju en brasa då i anslutande rum, och sen så fanns det gångar där de här röken då, värmen skulle ta sig igenom. Så det var som moderna golvvärme och slingor. Ja.
Gud, så härligt. Mm. Ja, och sen så ledde de ju bort skiten också. Alltså de hade ju avlopp som, alltså det här är ju lite äckligt, men det gick ju, avloppen gick ju rätt ut på gatan. Ja. Så att man hade ju forsar vid sidan av gatstenen.
Precis.
Och det var liksom, okej, här kommer det bajs.
Ja.
Flytande.
Och det var även upphöjda övergångsställen där det var som stora stenblock som man fick gå på då, som man slapp gå i.
Ja, oh, nice. Det var ju skönt att man slapp det. Men de var duktiga på att ta vara på exkrementen också, för att de hade någonting. Man hade också ett system som är nästan som en modern kemtvätt. Och då, eftersom de inte var så high på det här med tvål, så använde man ammoniak från urinen för att tvätta kläder i liksom industriell skala jättemycket. Och när vi ändå är inne på det här med vägar, så tycker jag att det är intressant att prata om att de faktiskt uppfann den första typen av gatubelysning egentligen.
Mm, ja, precis. Där har vi ju så kallade tiger eyes. Då det var helt enkelt att det låter ju väldigt flashigt. Men mellan de vanliga kullerstenarna så la man små vita stenar.
Mm.
Och det här då var ju tanken att man skulle i månljuset kunna se vägen hem eller till och från puben.
Mm. För de hade då reflekterande egenskaper.
Exakt, precis. Så där var de väldigt tidiga med det. Sen fanns det såklart facklor och sånt också som man hade på vägarna. Men det här var en uppfinning som de var tidiga med.
Ja, och kanske skönt att slippa, för de hade ju fortfarande tak. Alltså mycket brännbart material, organiskt material, så att de, att minska användningen av eld var ju en ganska bra grej, för om det började brinna så kunde det ta sig rätt snabbt.
Ja, det brann ju varje natt, sägs det, i Rom. Och det var ju delvis för att, ja, de hade ju facklor och liksom så överallt, men det var till och med ett tag förbjudet att laga mat inomhus just för att det brann så mycket. Och just för att det brann väldigt ofta så tillsatte man också en brandkår. Det var kejsar Augustus som tillsatte en brandkår på 7000 man. Som skulle då...
7000 man.
Ja, och de fick rycka ut väldigt ofta.
Ja, wow. Det är ju inte klokt att säga. Men ändå ska prata om så här, nu kanske konstig referens, men de här gatustenarna, eller Tiger Eyes då, med reflekterande. Man har ju också hittat i Pompeji, som bland annat, som ju var en romersk stad. Alltså där var det ju snopp. Väldigt mycket fallossymboler.
Ja,
jag vet, på 1800-talet när de grävde ut Pompeji, så de var ju jävligt pryda då, viktorianska eran.
Mm.
Då var de...
Fick de en chock?
Ja, de fick en riktig chock, för det var snoppar överallt. Man hade ofta så snopphalsband och liksom för fertilitet och lycka. Så fallossen var... Den var närvarande.
Mm.
Så det kanske är därför moderna män... Ja, men män hade ju en väldigt liksom... framträdande roll i samhället.
Mm.
Ja, men för romerska män hade ju rätt till sexuell frihet, men kvinnorna var förväntade då att vara mer kyska. Och här blir det lite intressant. Det var ju olagligt att vara otrogen, och män kunde faktiskt bli straffade om de låg med en annan fri mans fru.
Mm, precis. Men inte om de låg med någon som inte var gift.
Nej, precis. Nej. Och prostitution var ju helt lagligt. Mm. Det var skattat och jätteorganiserat.
Mm.
Och sen homosexuella relationer mellan vän var helt accepterade. Så länge det inte påverkade en mans offentliga rykte, vad det nu innebär. Det var, här är intressant, det var dock inte accepterat för romerska män att vara den passiva parten, alltså receiver. Det säger, alltså,
de här säger rätt mycket om
machomannen
som skulle framstå.
Mm. Men sen uppfann de ju också, när det kommer till sexualitet, de hade också en form av sexualkunskap. Och det var också organiserat att ungdomar undervisades i sexuell etikett av sina äldre släktingar. Jag tror att vi kanske hade blivit lite förfärade om vi fick ta del av den sexuella etiketten då.
Det vore ju väldigt intressant att höra.
Alltså fatta hur mycket orger som måste ha pågått på de här badhusen.
Ja, precis.
De här festerna som de hade var också sjukt dekadenta.
Ja.
De kunde ju pågå i flera dagar. Ja. Och de drog ju in så mycket mat så att de kräktes för att kunna äta mer. De
låg ner också. Sen vad anledningen var till att de låg ner vid borden var väl inte bara för att det var bekvämt utan...
Sexuellt.
Nej, men man började ju, innan huvudmåltiden kom in så var det slavar som tvättade fötterna på middagsgästerna.
Nej, men gud, vad härligt det här låter.
Ja, ja. Och sen så fick man då lägga sig på en av bordets långsidor och bli serverade mat. Och man åt dem antingen fingrar eller skedar. Jag ser ju det här framför mig, du vet, när någon blir matad med vindruvor.
Ja, någon viftar med ett litet tandblad sådär.
Mm.
Ja, vad härligt. Ja, det, ja, men vi kan, jag kommer nog börja tänka mer på romarriket efter det. Det är ju helt, helt tydligt.
Mm, precis. I wash my hands in muddy water. I washed my hands, but they didn't get clean.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Och vad åt man då mer?
Jo, men man åt ju... Några romiska delikatesser var ju garum. Som du kanske kommer ihåg.
Ja, det är den här fiskketchupen.
Exakt.
Som man inte riktigt har hittat receptet på. Men ska vara liksom ska antikens vara... ketchup.
Precis. Och som jag har förstått det så är det väldigt kraftig umami-smak.
Gött.
Och man har ju försökt då återskapa garum eller garum. Ja. Och det har ju gått så där. För att man har ju då hittat gamla lergods. Mm. Där man har hittat rester av den här... romerska ketchupen. Och försökt liksom återskapa någorlunda. Men det verkar inte som man har riktigt hittat rätt riktigt.
Men vi kanske kan ha någon som påminner. Men jag hade ju en idé heller tagit den här romerska ketchupen. En flamingotungor. För det ansågs ju också vara en delikatess och serveras ju speciella. Alltså hur kommer man ens på att man ska...
Men det tycker jag är liksom...
En flamingo. Visste du att flamingos förresten skulle varit vita om det inte var så att de åt en kost som gjorde att deras fjädrar blev färgade rosa? Det är inte för att de äter snäckor eller något sånt. Nej. Eller någon mask eller insekt som gör att de blir rosa färgade.
Är det sant?
Ja.
Ja, du ser. Ja, det visste jag inte. Nej, men alltså generellt så är det ju, om man tittar tillbaka i historien, så är det ju konstig mat.
Ja.
Det är ju, man åt ju mycket märkligt. Jag börjat kolla igen på historieätarna, har du sett det?
Ja, det är klart.
Jag undrar hur man kommer på att äta de här konstiga grejerna. Men för det finns så mycket annat naturligt på, när de har ett djur framför sig, så här, nu ska vi stycka det här djuret, vi ska se till att vi ska göra mat. Då väljer de märkligaste grejerna.
Som vadå? Tungorna?
Ja, men tungor och inälvsmat är det ju mycket såklart också. Mm. Men
det är ju inte så, det är ju inte så konstigt egentligen. För näringsmässigt så är ju musklerna sekundärt. Alltså om man ska titta på mineraler, näringsämnen och allting sånt, så är det så mycket mer koncentrerat i inälvorna. Jag tycker att det är så synd att inte man har vuxit upp med att lära sig att äta inälvsmat. Jag tycker det är jättetråkigt. För att nu tycker jag att det är så äckligt. Så att jag går till en sån här kinesisk medicinman. Ja. Han är från Irland, men han är jättepåläst och underbar person. Det stoppar han massa nålar i mig, men han och kokar massa örter och sånt där. Och han pratar väldigt mycket om att inälvsmat är det vi borde äta. Inte musklerna, men han har sagt nu bara, Ida, så du måste äta lever. Oh. Och helst inte sån här köper leverpastej, utan du ska göra den själv. Jag bara, Det tar emot verkligen. Ja. Nej, men skulle man äta, enligt honom då, skulle man äta lever, ägg, ostron och mjölk, så hade man liksom
fått allt man behöver.
That's the only thing you need.
Men jag har inget grönt där i.
Nej, det behövs inte. Jag antar lite grönt.
Ja.
De drack mycket vin också, kan vi ju säga. Och olivolja.
Och bröd och ost då.
Och som sagt, de här festerna kunde verkligen pågå i flera dagar. Sen kom lilla slaven med spyhinken. Och så började man om igen från början. Och sen någonstans i det här så måste man ju antagligen gå på toaletten.
Precis.
Och då hade man ju...
Var det inte enskild toalett, men man kunde stänga sin dörr?
Nej. Åh, det var så jävla sjukt när jag var på Berghain i Berlin. Där finns det ju inga toalettdörrar. På toorna.
Varför? Inte.
Jag var lite brusad vid det här tillfället. Så att jag var där med en tjejkompis. Hon bara, kan du stänga dörren? Jag bara, det finns ingen dörr. Hon bara, kan du blocka mig? Ja, det är stökigt.
Men det, jag, helt ärligt, så även om det finns de här, i de här båsen som finns nu.
Ja.
Vad gör det egentligen? Det är ju liksom så mycket luft ändå nere. Så att det är så här, man sitter ju ändå.
Man sitter typ
öppet.
Ja, fast det är ändå, om det är så att man skulle göra massa ljud, då kan man ju ändå sitta och trycka där inne tills den har gått, för då kan de ju inte härröra dig liksom till en person.
Nej.
Om man säger så.
Precis.
Inte för att det här har hänt mig, men...
Nej,
men då satt man i alla fall på långa dassbräden med hål. Jag önskar att jag var så bekväm så att jag kunde sitta och bajsa och prata. Det känns ju som så här, man sitter...
Ja, de konverserade lite där och hade lite socialt.
Ja.
Makes sense ändå. Nej, det hade varit
man
svårt.
Man sitter väl och trycker ganska. Jag tänker att de, precis som vi i modern tid, tycker det. Alltså, vad är det här också om att män alltid går in på toa och sitter där så jävla länge med sin telefon? Ja.
Nej.
Det är som alltså, jag ska ta ett break nu från...
Ja, det är exakt så det är. Jag
behöver gå iväg nu. Bara,
ja,
okay.
Precis.
Det var väl därför män bara satt där.
De satt där. Ännu sen, större anledning att sitta och konversera.
Ja,
och så,
det här kommer du få icke av. Men när de var klara sen, då hade man ju inte toalettpapper. Inte ens papyrus, utan man hade en pinne med en svamp på som man tvättade sig i rumpan. Och jag tror att
man hade ju inte en privat pinne heller, utan det var ju liksom sharing is caring. Ungefär som man använde toalettborsten till att rengöra sig. Det är ju, alltså, jag har ju en fobi för toalettborstar.
Ja, det är så jävla äckligt. Jag undrar vem har inte fobi för toalettborstar?
Nej, det är sant.
Det är så sjukt äckligt.
Men alltså, jag kan liksom inte ens få panik. Jag har ju en, har jag berättat att jag har en bekants vän faktiskt, som var inne med sitt barn på toaletten. Mm. Och du vet så här, en tvååring eller ett, nej inte tvååring, ettåring kanske. Hon var tvungen att gå på toaletten, hade precis liksom bytt blöja och allting. Och så var hon själv tvungen att gå på toaletten. Vände sig om en sekund, tvätta händerna. Vände sig tillbaka, se sitt barn sitta och tugga på toalettborsten. Ja, men jag skulle dö. Jag vet inte hur jag skulle hantera det.
Så jävla äckligt.
Så, ja.
Ja, jag har en liknande story med en bekant där barnet fick tag på sitt eget bajs.
Ja, det är inte heller bra.
Förlåt, nu blir det här väldigt låg nivå här, men ja. The struggle is real.
Yes.
Min treåring har precis blivit pottfri nu, så det är ju också skönt det här med spolande, att ha spolande toaletter. Det är ju, det är ju istället för en potta där man bara ja, men de var lite inne på samma sak där. Man kan ju säga deras ingenjörskonst var ju otrolig, det vet vi ju redan. De byggde 8000 mil av vägar över hela sitt imperium.
Ja, det finns ju en anledning till att man säger alla vägar bär till Rom.
Ja, och de här vägarna är ju fortfarande superbra skick. Det är ju inte som de här sketna asfaltvägarna som vi bygger nu som spolas bort hit och dit.
De byggde ju också vägarna, det som jag tycker är mest fascinerande med hur de byggde var ju inte bara liksom hur de faktiskt skapade vägarna, men också att de gick över alla hinder. Mm. Det var liksom inte, här är en viadukt, så här liksom, så, utan de bara körde på. Det var inget som fick stoppa dem, helt enkelt. De tog den smartaste vägen och det var dit de skulle.
Nej, det är så jävla häftigt. De uppfann ju också, och det här hade man ju önskat att vi kunde hitta receptet på idag, men antik cement. Mm. Det är ju cement som vi känner till det idag. Det vittrar ju sönder av vatten och det är ju ett jätteproblem och det är ju miljöfarligt också. Så att, men vad de lyckades med var ju skapa en cementblandning som faktiskt bara härdas av väder och vind och blir starkare ju längre tiden går. Så det finns massa exempel på den här romerska betongen eller cementen som faktiskt är stark idag. Och det forskas jättemycket på att hitta, för det är ju också såklart miljövänligt.
Precis. Själva nyckeln i det här hemliga receptet tros vara då en vulkanisk aska som gör att den är så hållbar. En kombination med annat då.
Härligt.
Så ja, nej, det vore väldigt bra om vi kunde hitta det receptet och kunna återskapa det.
Mm. Nej, ja. Och dels så byggde de ju vägarna i sjukt många lager. Först hade de något sandlager, sen mellanstora stenar, sen lite större stenar. Och det är därför de är så otroligt hållbara idag. Mm. Jag vet inte, har du gått på en gammal romersk väg?
Nej.
Jag tycker att det är något av det häftigaste som finns med nednötta stenar. Mm. När man vet att så många människor har gått på sten. Mm. Det kan man också se riktigt gamla hus, att det är så här indent i liksom trappstegen. För att, det här måste jag berätta. Vi var i Saint-Emilion på en jättegammal vinby. Den har varit bebodd sedan 1000-talet och den ligger liksom på en kulle och de har så kullerstensvägar. Och där är de här kullerstenarna så nednötta så att man halkar liksom på
för
dem.
Att de är så när det regnar, för de är så polerade. Glatta.
Ja. Och jag har haft glädjen att gå på ett par gamla romerska vägar på lite olika ställen, bland annat i England. Och de är ju verkligen nednött. Och sen är de också byggda lite komplext för att just regnvattnet ska rinna av på sidan och ner i dikerna. Och de här användes ju inte bara av romarna för truppförflyttningar, utan handelsmän, och det blev ju väldigt connected, och det var ju nyckeln i att få romarriket och liksom hålla ihop, eller en av nycklarna. Mm. Sen så, ja, det var ju strong i 1000 år ungefär, och varför det gick åt helvete, och det är ju lite samma sak faktiskt som man ser i samhället idag. Inte så mycket korruption i Sverige, men det blev för ojämlika klyftor. Alltså eliten tog så mycket pengar, gemene man fick det sämre och sämre, och till slut så hade man svårt att ha kontroll såklart. Mm. Sen dels också så delade man upp romarriket i 4 olika legala distrikt under en kejsare, och då började splittningen redan där. Sen flyttade man huvudstaden från Rom till Konstantinopel, som ju är Istanbul. Och sen var det omgångar av invaderade germaniska stammar som gjorde att tiden för romarriket så att säga rann ut. Mm. Och på tal om tid nu då, vår tid börjar ta slut här. Men de uppfann ju också kalendern, och det som är lite roligt med det där är att på sommaren så var det ju mer längre soltimmar, och då var timmarna 75 minuter, och på vintern när det var mindre dagsljus så var de bara 45. Ja. Det var lite svårt att svårt att förhålla sig till hur man
greppa det liksom.
Ja, orkade man vara man fick ju bara vara vaken eller för längre då.
Ja.
Intressant.
Ja, verkligen.
Kalendern och tideräkning, jag tycker att det är värt att nämna, och vi har ju gjort ett tidigare poddavsnitt på det, i 2 delar faktiskt, som heter About Time, så det kan man ju lyssna på. Men jag tror inte vi nämner där att när de satte den här kalendern, och den heter ju den julianska kalendern efter Julius Caesar, på tal om Julius Caesar så var han också sjukt fåfäng, så att han instiftade en regel när han började bli lite flintig, så att ingen fick titta på Caesar ovanifrån, för att man kunde se hans lilla flint där bak. Så kan man ju också göra.
Ja, om man så blir... kan man också göra, om man är kejsare kan man göra det.
Yeah.
Ja, det var väl allt vi hade idag. Hoppas ni tyckte det var kul att lyssna på vår fakta om romarriket.
Mm. Så när någon frågar dig nästa gång så kanske du tänker lite mer på det. Det jag vet att jag definitivt kommer göra. Mm. Och Publication The Pod kommer ju tillbaka nästa fredag. Jag tänkte att vi ska prata om bröst då.
Mm.
Sjukt mycket spännande fakta om bröst. Oops. Varför har vi dem ens? Alltså det vet vi ju, men hur uppkom det evolutionärt?
Just det.
Och de första fejktuttarna, ja. Det är en intressant story. Kan du inte tåla ett nästa fredag så vet du att vi finns på publication.com. Följ oss gärna på Instagram och TikTok också för your daily dose of brain bubbles.
Ja.
Tack för lyssnat.
Tack för idag.
Hej!
Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.